Torsten Wahlund läser Skattkammarön av Robert Louis Stevenson i översättning av Harry Lundin. CD 1. Skattkammarön. Första delen. Den gamle sjörövaren. Första kapitlet. Den gamle sjöbjörnen på Admiral Benbow. Man har bett mig berätta alla detaljer om skattkammarön från början till slut, utan att hålla tyst om någonting annat än öns läge, och det beror på att det finns skatter kvar där som inte är hämtade. Därför går jag tillbaka till den tid då min far ägde värdshuset Admiral Benbow och den gamle sjömannen med ärret efter sabelhugget kom och tog in under vårt tak. Jag minns honom som om det var igår, när han kom linkande till värdshusdörren med sjömanskistan på en skottkärra, en lång, kraftig kar. Hans käriga stångpiska föll ner över axlarna på hans smutsiga blåa rock. Händerna var grova och ärriga, naglarna svarta och avbrutna. Sabelhugget tvärs över ena kinden, smutsigt och gråvitt. Jag kommer ihåg hur han visslade för sig själv medan han blickade ut över viken och sen stämde upp en sjömansvisa. Femton gastar på dödmans kista, hej och hå, en flaska med rom. Sen bultade han på dörren med en kort käpp som såg ut som en handspak. Och när min far kom beställde han bryskt ett glas rom. När han fått det drack han långsamt, medan han fortfarande stod och tittade på klipporna och på vår skylt. Det här var en liten fin vik, sa han. Och en krog som har ett fint läge. Kommer det mycket folk hit? Min far sa att det tyvärr inte kom så värst mycket folk. Jaså, då är det här rätta ankarplatsen för mig. Jag kommer att stanna ett tag. Jag är en enkel man. Rom och bacon och ägg är allt jag behöver. Och den där bergstoppen där uppe att titta på fartygen från. Ni kan kalla mig kapten. Här har du. Och så kastade han tre guldmynt på tröskeln. Du kan säga till när jag har gjort slut på dem där, sa han och såg lika bister ut som en kommendörkapten. Han var för det mesta mycket tystlåten. Hela dagen gick han och drev vid viken eller uppe på klipporna med sin mässingstub. Kvällen lång satt han i ett hörn i krogsalen, nära spisen, och drack massor av groggar på rom och vatten. Oftast svarade han inte när man tilltalade honom, utan tittade bara häftigt och argsint och fnyste som en mistlur, så att vi och de som kom till vår krog snart lät honom vara i fred. Varje dag när han kom tillbaka från sina strövtåg brukade han fråga om några sjömän hade gått förbi på vägen. Först trodde vi att han frågade därför att han inte hade några likasinnade att umgås med, men till slut började vi förstå att han var angelägen om att undvika dem. När någon sjöman tog in, vilket hände ibland när någon var på väg till Bristol, brukade han ta en titt på honom, dold bakom dörrförhänget, innan han gick in i krogsalen. Och han var noga med att hålla tyst som en mus när någon sjöman var där. Han tog mig avsides en dag och lovade mig en silverslant den första i varje månad, om jag bara höll utkik efter en enbent sjöman och ögonblickligen talade om för honom när han dök upp. Ofta nog när den första i månaden var inne och jag vände mig till honom för att få min lön, brukade han bara fnysa åt mig och stirra på mig så att jag tystnade. Men innan veckan var slut kom han alltid på bättre tankar, gav mig min silverslant och upprepade sin order att hålla utkik efter den enbente sjömannen. Att den där individen förföljde mig i drömmen behöver jag väl knappast berätta. Stormiga nätter, när vinden skakade huset i dess grundvalar och sjöarna rullade dånande in i viken och mot klipporna, såg jag honom i tusen olika gestalter och med tusen djävulska uttryck i sitt ansikte. Ibland var benet avtaget vid knät, ibland vid höften. Ibland var han ett monster som aldrig hade haft mer än ett ben, och det satt mitt under kroppen. Att se honom hoppa och springa och jaga mig över stock och sten var en mara utan like. Så nu fick jag med dessa fasansfulla syner betala ganska dyrt för min månatliga silverslant. Men trots att jag var så skräckslagen vid tanken på den enbente sjömannen.